Hej och välkomna till avsnitt 1298 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt följer ett samtal med Asienexperten Jojo Olsson om det nu mycket snabbt förändrade förhållandet till Kina och det nya kalla krig som USA och Kina tycks vara på väg emot. Varmt välkomna! Jojo Olsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi har ju poddat regelbundet i, jag tror att det är mer än 2 års tid i alla fall, om det som händer i Asien. Du är en av Sveriges främsta Asienexperter och idag ska vi prata om det som man ändå kan beteckna som början på ett nytt kallt krig mellan USA och Kina och ja, hela världen är väl inblandad i det egentligen. Och det har hänt väldigt mycket de senaste månaderna och veckorna och vi behöver inte backa jättelångt, men vi kan börja med det toppmöte som hölls i Alaska mellan Kina och den nya administrationen i USA.
Ja, relationen mellan Kina och USA har ju varit väldigt ansträngd. Givetvis under Donald Trump så uppstod en hel del konflikter och sedan Joe Biden blev president då, så har det inte varit något riktigt möte på hög nivå mellan de båda sidorna då. Men i Alaska för 2 veckor sedan, då hade man det här första toppmötet och de som var närvarande där, det var ju då de högsta utrikespolitiska representanterna från båda sidorna. Vi hade från USA, då hade vi utrikesminister Antony Blinken och Jake Sullivan som är nationell säkerhetsrådgivare. Och från Kina så hade vi utrikesminister Wang Yi. Och sen har vi en tjänsteman, en politiker som heter Yang Jiechi som är ordförande i kommunistpartiets särskilda kommitté för utrikesfrågor. Och det innebär att han står över utrikesministern i den här hierarkin då. Så det är de 2 stycken högsta utrikespolitiska representanterna från Kina också. Och det var ju väldigt, väldigt spänt inför det här mötet, minst sagt. För att Kina vill ju visa sig tuffa mot Joe Biden givetvis. Och försöka då. Man anser ju att USA är svagt just nu på grund av corona, på grund av all polarisering som valet har, ja, som blir synbart under och efter valet. Och samtidigt vill ju Joe Bidens administration givetvis också visa sig tuffa mot Kina, att man inte viker ner sig på grund av att de här problemen då som man har inrikes. Och ingen hade väl trott att det här mötet skulle bli särskilt varmt och vänligt, men det blev mycket, mycket värre än vad de flesta hade kunnat föreställa sig, för ens innan mötet startade så blev det ett stort gräl inför hela den samlade presskåren då, mellan de här 2 sidorna. Det här mötet skulle givetvis äga rum bakom stängda dörrar, men innan det så skulle man ha en slags öppningsceremoni och hade man kommit överens om då att var och en av de här 4 personerna skulle prata i 2 minuter vardera. Så det skulle då bli 8 minuter. Men istället så drog det ut på en timme höll man på och gräda med varandra helt enkelt inför journalisterna där. Och det börjar ju med att USA gjorde sitt öppningsuttalande. Bland annat så sa Antony Blinken, han kritiserade Kina för framförallt vad som händer i Xinjiang. Men även då Hongkong och andra så här ekonomiska sanktioner som Kina inför mot andra länder. Och han sa då även att han uppmanar Kina att återgå till den regelbaserade internationella ordningen och så vidare. Och det här fick ju de kinesiska diplomaterna att tända till. Jag vill säga då att Blinken och Sullivan drog över sina 2 minuter med ungefär en halv minut var. Men det här fick de kinesiska diplomaterna att hålla anföranden på 8 minuter och 17 minuter istället för 2 minuter var. Och framförallt Yang Jiechi, han drog en riktig tirad där han då pratade i nästan 20 minuter i sträck då, och sa att USA ska sluta försöka tvinga andra länder att attackera Kina. Man ska sluta sprida sitt demokratiska system för att det äger inte, det har inte ens, fungerar inte ens på hemmaplan. USAs mänskliga rättigheter är historiskt lågt, förtroendet är för USA, vilket Black Lives Matter är ett tecken på. Han sa till och med att svarta amerikaner slaktas på USAs gator. och han var väldigt, väldigt, ja, det var ju givetvis ett på förhand inövat tal som han drog ut där. Och ja, vid två tillfällen så skulle de här journalisterna lämna rummet. Men först var det den kinesiska sidan som sa åt dem att sitta kvar. Och sen så var det den amerikanska sidan som sa åt dem att sitta kvar, så att de kunde fortsätta skälla på varandra helt enkelt. Så det var en, ja, det, ja, analyser i efterhand påpekar ju då att sådana här öppna gräl mellan de båda sidorna, det pågick inte ens under Donald Trumps tid som president. Så det är en slags ny lägsta nivå på relationen då, som vi kan se.
Och det här var alltså ungefär 2 veckor sedan, i mitten av mars ungefär då, så att det är inte så länge sedan det här egentligen, utan det hänt rätt nyligt. Och ändå så har det hunnit hända hur mycket som helst sen de här 2 veckorna, ja, under de här 2 veckorna. Så att det som hände sen då, det var väl att USA, EU, Storbritannien och Kanada införde sanktioner mot Kina. Och det var ju på grund av just det här som du nämnde, som det också togs upp på toppmötet, att ja, det man menar och betecknar som folkmord mot muslimerna i den kinesiska provinsen Xinjiang. Kan du berätta lite om det?
Ja, det stämmer bra. En av de här sakerna som Antony Blinken sa vid mötet i Alaska var att USAs nya regering står redo nu att tillsammans med sina allierade motarbeta Kinas ja, fientliga aktiviteter, då, som han uttryckte det. Och ja, den nya administrationen har ju väldigt aktivt sökt stöd för att skapa en enad front för att konfrontera Kina där det behövs. Och det syntes ju att det här har fått resultat, för att bara 2 dagar efter det här toppmötet i Alaska så meddelade då USA, EU, Storbritannien och Kanada tillsammans att de inför sanktioner mot 4 kinesiska tjänstemän och en lokal säkerhetsorganisation i Xinjiang, på grund av då att de här personerna och den här organisationen anses vara ansvariga för de här övergreppen som pågår i regionen då. Det är väldigt signifikant, för att det här är de första sanktionerna som EU inför mot Kina sedan 1989, efter massakern vid Himmelska fridens torg. Och dessutom så sker de då tillsammans med, ja, Storbritannien, Kanada och USA då. Så att det var ju en väldigt stor sak, minst sagt. Och alla hade väl väntat sig att Kina skulle på något sätt återgälda det här, ja, eller ja, ge igen helt enkelt. För att innan sanktionerna utfärdades, de kom inte helt från som en blixt från klar himmel, utan EUs diplomater hade redan på förhand sagt att man planerade införa sanktioner. Dock kanske det kom som en överraskning för Kina att det gjordes så orkestrerat från alla 4 parterna då, USA, EU, Storbritannien och Kanada. Men i vilket fall som helst, så precis då efter att de här sanktionerna hade offentliggjorts, så kom Kina med sanktioner mot 10 stycken europeiska politiker och tjänstemän och forskare. Bland dem finns det en svensk forskare vid namn Björn Gedén. Och de här organisationerna som man införde sanktioner mot i EU, det var också organisationer som är bundna till Europaparlamentet, grupper med Europaambassadörer och så vidare. Och framför allt så fanns ju 5 stycken ledamöter i Europaparlamentet bland de här personerna, de här 9. De här 10 personerna som sanktionerades. Och det är någonting som man ser väldigt, ja, väldigt kritiskt på i Bryssel givetvis. Och ja.
Jag kan bara skjuta in här då att Björn Jordén är också en person, förutom dig Joje, som jag har brukat intervjua i alla fall om just situationen i Asien och i Kina och så att han är också känd på amerikanska nyhetsanalyser. Men han är alltså den enda svensk som är utsatt för de här sanktionerna.
Han var den enda svensken, och sen var det då som sagt en handfull Europaparlamentariker. Och det här är väldigt viktigt, för att det finns flera tecken på att Europa och Kina har närmat sig varandra på sistone. Bland annat så undertecknades ju ett investeringsavtal mellan EU och Kina precis vid årsskiftet då, i december. Men det här avtalet har inte ratificerats än, och det ska ratificeras bland annat av Europaparlamentet. Men nu, i och med att Kina har infört sanktioner mot 5 stycken ledamöter där, så finns det risk för att det här avtalet inte kommer att ratificeras. Vad vi kunnat sett då är att EU har verkligen varit motvilligt att, ska man säga, välja sida mellan Kina och USA när Kina och USA har haft diverse konflikter. Man har, ja, som uttalad ambition har EU velat vara en slags tredje aktör, en slags tredje stormakt vid sidan av Kina och USA. Och man har till och med då, ja, bland annat genom det här investeringsavtalet, gjort sken av att man vill samarbeta med Kina väldigt nära på många frågor. Men på grund av den här, ja, på grund av dels av att övergreppen i Kina, i Xinjiang och i Hongkong och så vidare blir allt tydligare, men även då framför allt på grund av de här sanktionerna mot de här 10 européerna och de här 5 ledamöterna i Europaparlamentet då, som inkluderas i de här 10, så har EU verkligen, som man säger, bytt fot lite grann. Man har väl fått ett uppvaknande där att Kina kanske inte alltid är en så pass bra samarbetspartner som man hoppas.
Ja, och det som hände sen då, det var ju att USAs utrikesminister Antony Blinken, han åkte också till Europa för att fortsätta de här diskussionerna om hur man skulle hantera Kina. Kan du berätta om den resan?
Ja, det var väldigt intressant, för att efter det här kollapsade toppmötet i Alaska så åkte ju Antony Blinken då, USAs utrikesminister, och Kinas utrikesminister Wang Yi, de åkte ju åt skilda håll. Om vi börjar då med Antony Blinken, så åkte han till Europa, som sagt, och hans första resa till Europa som utrikesminister. Och ja, USA har ju som sagt haft som en uttalad strategi att man vill skapa en enad front av demokratier för att motverka Kinas framfart. Det har varit svårt att få med EU på båten, men ja, i och med de här sanktionerna så hade ju Kina i stort sett krattat manegen för Blinken när han landade i Europa. Så det fanns ett väldigt gehör för USAs vilja att samarbeta gentemot Kina här. Så att, ja, bland annat då så ja, ska en strategisk dialog mellan EU och USA, som ska handla då om hur man ska hantera relationen med Kina, den ska återstarta då, meddelade EUs utrikeschef Josep Borrell och Antony Blinken. Och den som var mest förbannad, i alla fall mest uttalat förbannad över de här sanktionerna, det var Boris Johnson. För att förutom de här 10 européerna inom EU då, så sanktionerade Kina även 9 stycken britter och en domstol till och med i Storbritannien. Så att, ja, om vi radar upp det här bredvid varandra, så införde EU, Storbritannien, Kanada och USA sanktioner mot 4 tjänstemän. Och sammanlagt så hämnades Kina med att införa sanktioner mot 10 européer, 9 britter och sen ett par personer i Kanada och USA också. Så över 20 stycken personer sammanlagt. Och något annat som är viktigt är ju också att de här sanktionerna som infördes mot de kinesiska tjänstemännen, de kom ju på grund av övergrepp mot mänskliga rättigheter. Medan de här hämndsanktionerna från Kinas håll, de kom ju som en ren hämnd. De motiverade sig med att det här är personer som snackar skit om Kina, som sprider rykten om Kina. Så det är också på grund av olika anledningar som de här sanktionerna kommer då. Och Boris Johnson, som sagt, han reagerade väldigt, väldigt starkt på det här. Han anordna ett möte med alla de här brittiska parlamentarikerna som utsatts för sanktioner. Det var ganska höga tjänstemän i Storbritannien. Bland annat var det då konservativa partiets tidigare partiledare. Och han gick ut och postade bilder och uttalanden från det här mötet på Twitter. Han sa att nu måste vi skapa en global allians här för att stoppa Kinas framfart. Och han har även då diskuterat med Joe Biden om hur man ska kunna skapa en slags alternativ till Kinas nya sidenvägar för att göra utvecklingsländer mindre ekonomiskt beroende av Kina. Så han blev ju också då väldigt upprörd, för att uttrycka det milt, över de här sanktionerna. Så Antony Blinkens resa i Europa gick verkligen mycket bättre än vad han någonsin hade kunnat hoppats när han bokade den här flygbiljetten.
Ja men verkligen, men det är intressant därför att jag menar, vi har ju sett en splittring mellan dels mellan Europa och USA på grund av Donald Trump då kanske, eller kanske inte på grund av honom, men Europa kom inte överens med honom då, så att en splittring där, transatlantisk splittring, och sen en splittring också mellan EU och Storbritannien på grund av Brexit. Kan man säga ändå att under de här under de här veckorna att man har funnit en ny punkt till enhet, alltså att man inser att vi har en gemensam fiende, även om vi är splittrade av andra anledningar.
Utrikespolitiskt, med hänsyn till Kina, så har man verkligen kommit samman då. Och det beror ju i mångt och mycket på att kinesiska myndigheter har skjutit sig själva i foten genom att först gå ut så oerhört aggressivt i Alaska inför hela världens inför kameror då, som visade det här mötet i hela världen. Och sen då att man ger igen på de här sanktionerna mångdubbelt värre, och det är sanktioner som även då omfattar de här personernas familjer, och det är väldigt, väldigt, ja, man ger verkligen igen flera gånger värre än vad man själv är utsatt för, och det har dragit då USA, EU, Storbritannien och även Kanada, som är mycket viktigt i det här sammanhanget också, närmare varandra. Och Australien och Nya Zeeland är ju medlemmar i en underrättelseallians tillsammans med Kanada, Storbritannien och USA som heter Five Eyes, och de brukar ju alltid agera tillsammans då vad gäller Kina. Men anledningen till att Australien och Nya Zeeland inte utfärdade några sanktioner är att de har inga Magnitsky-lagar, de har ingen sån lagstiftning för riktade ekonomiska sanktioner. Men icke desto mindre så stödde Australien och Nya Zeeland de här sanktionerna i ett par uttalanden då, som också gjorde Kina vansinniga.
Just det. Men okej, det var Antony Blinkens resa till Europa efter det här mötet i Alaska, men du nämnde också att Kinas utrikesminister hade också sina egna aktiviteter.
Ja, Wang Yi, Kinas utrikesminister, han tog istället emot den ryska utrikesministern Sergej Lavrov i södra Kina, samtidigt som Blinken åkte till Europa. Och Ryssland och Kina har ju alltid haft en besvärlig relation, men de har ju, precis som EU och USA då, kan man säga, så har Ryssland och Kina närmat sig varandra ganska snabbt nu på grund av att man ser gemensamma intressen i att motverka den här alliansen som man upplever att USA försöker skapa då. Och det var ett mycket hjärtligare möte mellan Wang Yi och Sergej Lavrov, om man säger så, jämfört med hur mötet såg ut i Alaska. Istället för att gräla på varandra inför kamerorna så stod de och log och skakade hand, och i Alaska kom inget gemensamt diplomatiskt uttalande efter toppmötet. Men här då, mellan Wang Yi och Lavrov, så kom man med uttalanden som gjorde gällande då att man måste gå samman för att försöka omvandla den internationella ordningen som man då upplever är ledd av USA, och statliga kinesiska medier framhöll att Kina och Ryssland är två medlemmar, permanenta medlemmar i FNs säkerhetsråd, och nu måste vi tillsammans ta ansvar för att den USA-ledda hegemoniska världsordningen kan ersättas av någonting som man från Peking och Moskva upplever är mer rättvis och multilateral, och så vidare och så vidare. Det var verkligen sådana tirader i det här uttalandet och i kinesiska medier som ville göra gällande att vi ska vara en motvikt mot den här USA-ledda världsordningen och den här alliansen som försöker skapas mot oss. Och sen då, efter att det här mötet var avklarat, då gav sig Wang Yi av till Mellanöstern, där han åkte på en lång turné till 6 stycken olika länder där i området. Och hans första anhalt var Saudiarabien, där han verkligen berömde den saudiska ledaren för Saudiarabiens stöd mot politiken i Xinjiang, stöd för Kinas politik där i Xinjiang, för att det är också någonting som jag säkert har nämnt tidigare, både i den här podden och i flera andra sammanhang, att många muslimska länder uttalar stöd för vad Kina gör i Xinjiang, trots att det är ett folkmord mot andra muslimer, vilket visar att många av de här regimerna i Mellanöstern, de bryr sig inte särskilt mycket om religion när det kommer till kritan, utan det är viktigare att försöka få ekonomiska fördelar av handelsutbytet med Kina då. Så det är lite ironiskt där att Kina åker runt i Mellanöstern och söker stöd för sin politik i Xinjiang, trots att man begår fruktansvärda övergrepp mot muslimer där. Det är verkligen helt galet. I alla fall det viktigaste stoppet
Det säger ganska
på
mycket om båda de här ländernas människosyn.
vattnet. Ja, kan man säga, och ganska mycket om den här nya alliansen också som Kina försöker bygga upp på sitt håll då, för det innehåller ju förutom Ryssland också de här auktoritära staterna i Mellanöstern. Det viktigaste stoppet på Wang Yis resa i Mellanöstern, det var Iran. För att när han åkte dit så tecknades ett jättestort samarbetsavtal som sträcker sig över 25 år, där Kina ska investera 3 500 miljarder kronor, alltså 3,5 biljon kronor i Iran under de kommande 25 åren. Och det ska göras i infrastruktur, det ska göras i kärnkraft. Det här innefattar även militärt och säkerhetspolitiskt samarbete. Kina ska göra överföring av militär teknologi till Iran också. Och allt det här då utbyte mot billig olja. Och det här är ju verkligen ett avtal som båda de här länderna har mycket att tjäna på. Iran är ju utsatta för USA-ledda sanktioner på grund av kärnvapenprogrammet då, som pågår där. Och måste ha nya kunder att sälja sin olja till. Samtidigt som Kina givetvis vill breda ut sitt inflytande i Mellanöstern som ett steg i ledet för att skapa sin egen allians mot den här USA-ledda alliansen av demokratier som man upplever då försöker attackera Kina. Det här avtalet då kommer verkligen att linda Iran kring Kinas finger, och det kommer på många vis påverka maktbalansen i Mellanöstern. Nu är inte Iran lika beroende av att få till ett avtal som gör att sanktionerna mot landet lyfts längre vad gäller kärnvapenprogrammet. Det här är verkligen ett bevis, viktigt bevis och steg i ledet på att Kina är redo att försöka bygga en egen allians då. Att man istället för att försöka dra Europa in till sig så utfärdar man sanktioner mot närmare 20 européer då, inklusive britterna. Och sen så har man de här stora avtalen med Iran och de här mötena med Saudiarabien och Ryssland och så vidare.
Ja, verkligen omdaningen av världsordningen i många avseenden. Vi kommer återknyta lite grann till de här alliansen alldeles strax, men inför det här toppmötet i Alaska som det här samtalet ändå har sin utgångspunkt i, så hade USA också sökt stöd från andra allierade, och det är också ganska väsentligt i det här sammanhanget. Kan du berätta lite om det?
Ja, det är mycket viktigt för att, som vi talade om tidigare så har ju USA alltid haft svårt de senaste åren att få stöd från EU vad gäller att motverka Kinas framfart då. Så då har man en regional allians i regionen som heter Indo-Pacific, som det egentligen inte finns någon bra svensk översättning av. Men det här är en allians som kallas för Quad-alliansen på svenska då. Ja, det är egentligen en strategisk dialog, quadrilateral strategic dialogue som det kallas då, mellan USA, Australien, Japan och Indien. Och det här var samtal eller allians då som uppstod redan 2007, om jag inte minns fel, 2007, 2009, däromkring hade man sina första möten. Men sen så lades den här alliansen på hyllan då på grund av att Australien utöka sina handelsrelationer med Kina. Indien var också tveksamma för att ingå i den här alliansen. Men på senare år när Kina har framträtt som ett allt större hot mot alla de här länderna. Det har varit gränsstrider med Indien. Det är ett ekonomiskt handelskrig mot Australien. Man är med båtar och håller på och hotar öarna som ligger längst söder om i Japan. Då ligger det i alla de här ländernas intressen att återuppliva det här strategiska samarbetet och den här Quad-alliansen. Och det här var att den här Quad-alliansen återstartades under Donald Trump, så påbörjade man de här samtalen, och jag tror det var 2019 som man hade det första mötet mellan de fyra ländernas utrikesministrar. Och nu under Joe Biden så har man fortsatt och gått ett steg längre i den här alliansen genom att man just inför Alaska-mötet då hade det första mötet mellan de här fyra ländernas presidenter och premiärministrar då via video. Och den här kodalliansen, ja, dess existens och dess egentliga syfte är ju att verka som en regional motvikt mot Kina. Ja, helt enkelt bemöta Kinas framfart i regionen då. Så på det här mötet så, ja, bland annat då så beslutar man att USA och Japan ska bekosta framställningen av 1 miljard vaccindoser i Indien som ska administreras i regionen då för att motverka Kinas så kallade vaccindiplomati. USA uttryckte också stöd för Australien, att Australien står upp mot Kina trots de här ekonomiska sanktionerna. Och dessutom så har ju, ja, Japan och USA har ju varit främst drivande för att starta upp den här strategiska dialogen igen. Och verkligen, Japan och USA har verkligen drivits närmare varandra på grund av Kinas aggressiva utrikespolitik helt enkelt. Och nu ska ju Suga Yoshihide, den nya japanska premiärministern, han blir ju den första utländska ledaren att träffa Joe Biden då. De ska träffas i mitten av april i Washington. Och enligt uppgift så ska man prata, Kina står högt upp på agendan där i samtalen. Så att den här kodalliansen som är mycket mer samarbetsvillig än EU, de här tre länderna, Australien, Indien och Japan, är mycket mer samarbetsvilliga än EU när det kommer till att motverka Kinas framfart, i och med att de här länderna ligger ju direkt i, som man säger, första ledet av Kinas nya aggressiva utrikespolitik. Taiwan är inte medlem av den här kodalliansen i och med att, ja, diverse anledningar, men Taiwan är givetvis också ett land som har närmat sig USA betydligt. Så även i regionen här då så ser man att de regionala demokratierna samarbetar mycket närmare med USA. Så, som ett resultat av den här oron som Kinas nya, mer, som man säger, aggressiva utrikespolitik har skapat.
Men kan man då säga, alltså det låter nästan som att du tecknar en bild av, alltså under kalla kriget mellan Sovjetunionen och väst, då fanns det två försvarsallianser. Dels hade vi NATO på västsida då, med anförd av USA, och sen hade vi Warszawapakten, Sovjet och deras satellitrepubliker. Det låter nästan lite grann som att det vi ser växa fram nu, det är en ny slags allians, kanske inte med samma militära gränsdragningar, men mellan den här kodalliansen, EU och Storbritannien och USA. Och sen har vi nu Kina som försöker göra samma sak. Alltså Kina har ju varit ensamma ganska mycket, den ensamma jätten. Men nu försöker man knyta allianser med Ryssland, med Iran och till och med Saudiarabien. Så kan man säga så att det är liksom en slags två nya olika försvarsallianser i världen som håller på att skapas just nu?
Absolut. För den som bara konsumerar svenska medier så har det här inte riktigt framkommit allvaret i den här geopolitiska utvecklingen de senaste veckorna. Men i, ja, nästan alla större internationella medier med en bra utrikesbevakning så har man varnat för att ett nytt kallt krig är på väg att formas, framförallt efter det här toppmötet i Alaska. Och jag läste framförallt en jättebra ledarartikel i Financial Times som beskrev det här på ett mycket bra sätt. Som sa att, ja, länge har det sagts då att det finns inte någon risk för att det blir ett nytt kallt krig på grund av att det är så mycket skillnader i situationen idag om man jämför med hur det såg ut då under kalla kriget. På grund av att Kinas ekonomi är mer sammanflätad med USAs och kommunikationerna är mer öppna vad gäller utbyten och det finns så pass mycket företag och institutioner som är beroende av varandra och så vidare och så vidare. Men vad den här utrikesredaktören då på Financial Times poängterade var att, ja, skillnaderna är många, men likheterna är fler. Vi ser återigen att, ja, i den ena ringhörnan har vi en samling av demokratier som leds av Washington. I den andra ringhörnan har vi en axel bestående av Peking och Moskva under vilken flera andra auktoritära stater samlas. Och vi ser återigen att, ja, tidigare kalla kriget hade vi ett teknikrace som gällde kärnvapen och rymdteknik. Nu gäller det istället 5G, halvledare, artificiell intelligens. Vi har samma slags militära konfliktpunkter, men istället för att Berlin eller Östeuropa så handlar det nu om Koreahalvön och Taiwan. Och det finns väldigt, väldigt många likheter med det kalla kriget och man kan verkligen se nu hur spelpjäserna radar upp sig. Och det har blivit väldigt tydligt efter det här toppmötet i Alaska.
Ja, väldigt otäckt, ett nytt kallkrig. Vi kan också gå in lite grann då, väldigt kort på Sveriges roll att ta i, men det finns ändå en svensk aspekt i det hela, och i den här konflikten så har den svenska klädkedjan H&M, Hennes & Mauritz, hamnat nästan i centrum, och det är av orsaker som jag tänkte att du kan förklara.
Ja, det är ju den här övergreppen som pågår i Xinjiang, är ju den absolut viktigaste frågan för Kinas myndigheter att försöka vinna narrativet om just nu. För det är den här frågan som man får mest kritik för internationellt. Som sagt, allt fler aktörer, parlament, Antony Blinken var återigen nu i veckan ute och återupprepade att vad som pågår i Xinjiang är ett folkmord. Det är klassat som ett folkmord. Och Kina har ju gått från att förneka de här politiska lägrens existens till att hävda att det bara rör sig om utbildningsfaciliteter till att nu försöka beskylla USA och väst för förintelsen och Black Lives Matter och så vidare. Så man har verkligen liksom försökt ändra den här försvaret som man drar upp, det här rättfärdigan som man drar upp av sin egen politik i Xinjiang. För det går inte längre att förneka att det verkligen sitter miljoner människor inlåsta där. Och nu har ju kinesiska myndigheter då insett att ja, man är ganska ensam om att försöka kabla ut sitt eget narrativ i västvärlden. Man har stöd som sagt bland muslimska länder. Man har stöd från Ryssland då också som säger att det här är en intern kinesisk angelägenhet. Men i västvärlden då så vill man också försöka hitta aktörer som stödjer det kinesiska narrativet för att rättfärdiga den politiken då som man för i Xinjiang. Och då har man då försökt att få över företag på sin sida. Och det här gäller framför allt då klädföretag och klädtillverkare. För Xinjiang är mycket, mycket viktig bomullsproducent. Ungefär 90% av all bomull i Kina tillverkas i Xinjiang. Och det finns rapporter, så många och detaljerade rapporter så det går inte att betvivla att regionens etniska minoriteter sätts i tvångsarbete för att skörda den här bomullen som utländska företag har köpt genom ett nät av olika underleverantörer. Och det här har uppdagats under ungefär de senaste 2 åren kan man väl säga. Och efter framförallt en rapport från en australiensisk tankesmedja som kom för ett drygt år sedan så har flera företag gått ut och tagit ställning och sagt att vi kommer inte köpa någon bomull från Xinjiang. Vi ska undvika bomull från Xinjiang i våra leverantörskedjor på grund av oro för mänskliga rättigheter. Och framförallt efter att en organisation som heter Better Cotton Initiative, alltså Initiativ för bättre bomull, som är en sån här internationell organisation med säte i Schweiz, de hade avlistat bomullsproducenter från Xinjiang från den här listan då över certifierade, liksom, godkända bomullsproducenter. Då var det flera företag som sa upp sitt samarbete med de här producenterna. Och nu har ju då Kinas myndigheter ställt in sikte på att ja, nu kan vi börja med att försöka föra de här klädtillverkarna på vår sida. För att de är så pass beroende dels av den kinesiska marknaden och dels av den här bomullen som produceras i Kina. Så nu vill vi att de ska börja köpa bomull från Xinjiang igen. För det är ett vis där man gör västerländska företag, inte medskyldiga, men det innebär att de rättfärdigar det här som pågår i Xinjiang. Så då för en dryg vecka sedan så påbörjades en bojkott mot H&M och den påbörjades med att Kommunistpartiets ungdomsförbund postade en tweet, ett inlägg på inhemska kinesiska sociala medier där man då sa att man hade rotat upp det här 1 år gamla uttalandet som H&M hade gjort efter den här rapporten om tvångsarbete i Xinjiang. Där man då sa att man inte ville köpa bomull från Xinjiang längre. Och då postade Kommunistpartiets ungdomsförbund den här tweeten och sa att ja, H&M ska inte kunna tro att de ska kunna sprida rykten om Kina och samtidigt tjäna pengar på den kinesiska marknaden. Och sen började den här bojkotten först mot H&M och sen mot flera andra västerländska klädtillverkare också. Så vad man vill göra från kinesiskt håll, för att sammanfatta här, det är att ge de här klädföretagen 2 val. Antingen så köper ni den bomull som vi har framställt genom tvångsarbete och rättfärdiga därmed vår politik i Xinjiang. Annars kommer ni få ekonomiska påföljder i form av sanktioner eller andra slags straff då på den kinesiska marknaden.
Och vad kommer det att innebära? Alltså hur kommer företagen att göra? Alltså det här kommer ju få, alltså det är stora konsekvenser det här innebär.
Ja, man kan ju verkligen se att det är ingen slump att den här bojkotten kom just nu, för det handlar ju om ett avtal som var ett uttalande, förlåt, som var över ett år gammalt från Holms sida. Det är ingen slump att man gräver upp det här just nu, för att det handlar just om att man vill försöka vinna narrativet om Xinjiang då, genom att pressa utländska företag att köpa produkter och ha närvaro i Xinjiang. Och det kommer ju innebära givetvis att företagen mer eller mindre tvingas välja, vad antingen gå emot sin egen moral eller riskera en viss förlorad försäljning i Kina. Nu är det ju intressant här, för att vanligtvis när den här formen av bojkotter uppstår, vi har sett tidigare mot amerikanska basketligan NBA, hotellkedjor som Marriott och så vidare, då har ju de här aktörerna som utsatts för bojkott, de har ju ofta då genast gått ut och bett om ursäkt och att de ska rätta till alla de här felen som kinesiska myndigheter och kinesiska internetanvändare eller konsumenter säger att de gör. Men den här gången har det varit lite annorlunda. För att H&M har inte vikit ner sig, och den här bojkotten har inte bara varit mot H&M, utan den inkluderar också tiotals andra företag som med anledning av de här rapporterna har gjort liknande uttalanden. Det är Nike, Adidas, stora internationella kedjor. Det är klart att ingen av de här kedjorna, alltså ja, om man då blir utsatt av en bojkott i Kina på grund av att man inte har inkluderat Taiwan på en karta, då kanske man gör den ändringen för att inte riskera den kinesiska marknaden. Men när det handlar om folkmord, då är det på en helt annan nivå. Då är det så pass allvarligt så att inte ens de här internationella klädtillverkarna vill liksom vara med och rättfärdiga det här som pågår. Så vi har inte sett någon ursäkt. Det har varit ett par företag som har tagit bort sina uttalanden, men majoriteten, inklusive H&M, de står fast vid det här att vi ska inte köpa någon bomull från Xinjiang. Man försöker vara diplomatiska, man försöker säga att vi vill återvinna vårt förtroende bland kinesiska konsumenter. Vi har en långtidsplan för det här landet och vi respekterar kinesiska konsumenter, men man viker sig inte, man ber inte om ursäkt och man köper inte bomull från Xinjiang.
Men det är rätt intressant, för jag menar, vi var inne tidigare på att prata om att i Saudiarabien, de bryr sig inte om att det här är ett folkmord på muslimer. Så att man kan säga att det är väst, vi som inte är muslimer egentligen, alltså huvudsakligen i alla fall. Det är vi som står upp för liksom de förtryckta muslimerna i ett land på andra sidan jorden mot en ateistisk regim som vill utrota dem, medans muslimer i Mellanöstern gör det inte. Det säger ganska mycket om västvärldens värderingar, att vi inkluderar egentligen alla människor.
Ja, i alla fall i det här fallet av vissa företag, och sen kan man ju alltid önska att västerländska politiker skulle göra mer åt saken. Nu i och med de här sanktionerna som kom nu då för någon dryg vecka sedan mot fyra kinesiska tjänstemän och en organisation på grund av Xinjiang. Det visar ju då att även västerländska politiker är redo att agera, men det är ju för lite och det är ju för sent, för att det här har ju varit någonting som varit uppenbart väldigt, väldigt länge, de här hemskheterna som pågår i Xinjiang. Så visst, ja, som säger, västerländska aktörer har varit mycket, mycket bättre än muslimska aktörer. Man har åtminstone inte gett sitt uttalade stöd, men vi måste också kunna göra mer.
Vi ska snart gå in på några lyssnarfrågor som jag fått också och så. Men jag tänkte, kan vi fastslå nu alltså att vi är på väg in i ett nytt kallt krig? Kan man avrunda den här delen av det här samtalet med att säga det? Att det är liksom det vi inte trodde skulle ske, nu är vi där. Det är ett nytt kallt krig på gång.
Vi är definitivt inne i vad som kan ses inledningen på ett nytt kallt krig. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det här kalla kriget är annorlunda än det som vi hade för några årtionden sedan. Det handlar inte längre om att rada upp stridsvagnar vid varandras gränser, utan det handlar om helt andra saker som underrättelseallianser, ekonomisk politik, sanktioner. Det handlar framför allt om högteknologi, att inte släppa viktig teknik, sofistikerad teknik, halvledare och annat i Kina. Så det pågår redan ett form av kallt krig. Man kan se det på ekonomisk politik mellan Kina och USA och Australien framför allt. Man kan se det på de här olika avtalen som har slutits och de här diplomatiska mötena, toppmöten som kollapsar och så vidare. Så det är absolut början på ett nytt kallt krig. Men det är klart att det finns också en militär risk i den här konflikten, framför allt då kring Taiwan, där jag bor. Här har ju Kina verkligen trappat upp sina militära provokationer mot Taiwan. Men man ska se på det här kalla kriget inte främst som en militär dispyt, utan det är en diplomatisk och teknologisk och ekonomisk
Om vi går in på några frågor då som jag fått av en del lyssnare. Du är en av mina populära gäster därför att det här med Kina och med Asien, det är alltid aktuellt och du ger liksom långa svar och du är väldigt ingående. Så att jag har fått många frågor och jag tänkte bara väldigt korta svar, inga långa diskussioner om det här, men ganska korta svar. En fråga är covid framtaget i labb i Kina?
Ja, det korta svaret är att det vet vi inte. Kinesiska myndigheter har givetvis alltid velat avfärda den här teorin om att det ska uppstå i ett labb. Sen har vi ju i andra lägret så har vi ju vissa amerikanska politiker, Matt Pottinger, och även då taiwanesiska, som säga, tidigare politiker som varit högt upp i smittbekämpning och så vidare, som har sagt att det är sannolikt att det kan ha smittit från ett labb. Och sen mitt emellan där så har vi den här rapporten som kom från WHO häromveckan som säger att det är väldigt osannolikt att det skulle ha kommit från ett labb, men det kan inte uteslutas. Och anledningen till att vi inte vet, det är ju att Kina inte visar någon transparens överhuvudtaget. WHO fick ju arbeta i över ett år för att ens komma in i Kina. Och när man väl kom in där så fick man ju, ja, det var ju en Potemkin-kuliss-resa som hette duga liksom. Man fick inte tillträde till, man fick inte ens tillträde till de prov som man bad om liksom. Och den här presskonferensen som anordnades efter mötet, ja, efter den här resan, var ju arrangerad av de kinesiska tjänstemän och inte av WHO. Så vi vet inte. Och Kina vill avfärda det här. Det finns aktörer som säger att det kan ha uppstått i ett labb. Jag är själv inte tillräckligt, som jag säger, kunnig om just den här, hur virus uppstår för att kunna uttala mig. Men jag kan i alla fall konstatera att det råder delade meningar. Vi vet inte om det har uppstått i ett labb, men det är i alla fall en möjlighet, en risk.
Ja, en annan fråga då, det har att göra med det vi var inne på, du nämnde Taiwan och så, och det har att göra med, okej, det är inte ett militärt kallkrig riktigt, men liksom militären är ändå viktig, vi vet att det är USAs militär som skyddar Japan, Taiwan och de här. Alltså att den fråga jag fick då, för inte allt för många decennier sedan så bedömde Kina vara en papperstiger. Hur är Kinas militära förmåga idag i jämförelse med till exempel USA?
Ja, det är en väldigt intressant fråga, en väldigt komplex fråga som man kan prata länge om, men för att försöka göra någorlunda precis, kort och precis svar här. Så att, ja, Kinas militär är givetvis mycket, mycket bättre och mer avancerad idag än vad den någonsin har varit egentligen. Och om man säger då att den är fortfarande mycket, mycket svagare än USAs militär. Den har inte lika många utländska baser, den har inte lika stor budget, den har inte samma kunnande. Den är inte utbredd över hela världen på samma vis och framförallt har den inte samma erfarenhet. Den kinesiska militären kan inte tävla med den amerikanska militären på global nivå, om man säger. Men säg att det skulle uppstå en regional konflikt bara om Taiwan. Då ser det lite annorlunda ut. För då kan ju Kina då fokusera alla sina krafter på en konflikt. USA som sagt är utspridd över hela världen. Och vad som är viktigt i den här konflikten är ju att Kina behöver, det är inget Midway-scenario vi snackar om här när båda ländernas flottor ska mötas ute på öppna havet, utan det enda som Kina behöver göra i en eventuell konflikt där man har tagit kontroll över Taiwan, det är ju att man nekar de amerikanska hangarfartygen tillträde till Taiwansundet. Och det kan man göra med ballistiska missiler, förlåt, som finns på land i Kina och så vidare. Så det finns förmåga, kanske inte idag, men många analytiker pratar om, ja, mellan 3 och 5 år, för Kinas militär att stänga ute den amerikanska militären från regionen. Och det är det som är det viktiga här. Det viktiga är inte att slå den amerikanska militären i en öppen konflikt på slagfältet eller ute på havet, utan det är att kunna stänga ute amerikanska militären från regionen. Med det sagt så det är väldigt oroligt här på Taiwan som sagt, för att Kina verkligen har skruvat upp sina militära provokationer till en ny nivå. Det var för en dryg vecka sedan så var det den största inflygningen av kinesiska stridsflygplan någonsin i den här luftförsvarszonen för identifiering som Taiwan har då kring, det är inte taiwanesiskt territorium, men det är precis utanför taiwanesiskt territorium då. Det var 20 stycken kinesiska stridsflygplan som flög in där på en och samma gång, varav 4 stycken kan bestyckas med kärnvapen då. Så man är väldigt aggressiv. Men det är svårt att attackera Taiwan, därför att dels av geografiska anledningar. Sundet mellan Taiwan och Kina är väldigt, väldigt stormigt, väldigt dåliga väderförhållanden. Det är egentligen bara en lucka, någon månad på våren, någon månad på hösten som man kan attackera Taiwan. Och ja, alla truppförflyttningar som man måste göra innan en sådan attack skulle kunna snappas upp först av USA och dess allierade. Vi pratar om USA och Japan, hur de två länderna har rört sig mycket närmare varandra på sistone. Och Japan skulle ju garanterat nästan komma till undsättning också i en sån konflikt. Men för att svara på frågan rakt ut och sammanfatta om det här med Kinas militära förmåga, så man är inte i närheten av USA på, vad säger jag, global nivå eller total militär nivå. Men i en regional konflikt så börjar man närma sig en nivå där man kan stänga ute USA från regionen.
Just det. Ja, vi har fått lite andra frågor också om Iran och så, men det har du redan besvarat. Så jag tänkte gå in på sista punkten här, och det är att du har under lång tid drivit en sajt, en blogg som heter inbeijing.se, men nu har du uppgraderat den, eller du har bytt namn i alla fall, till Kina Media. Kan du berätta om den här transformationen och ja, vad ditt nya mål är med Kina Media?
Ja, In Beijing har ju varit min hemsida då i över ett årtionde, och det blev ju Sveriges största nyhetssida om Kina redan 2016. Och det var ju från början en blogg, som det låter lite på namnet också, så var det från början så att en blogg. Publicerar mycket, ja, lite erfarenhet från resor, lite bilder och sådär. Men på grund av den här ökade uppmärksamheten som Kina har fått, på grund av det ökade intresset kring Kina, så har jag märkt att läsarantalet på min hemsida har verkligen gått upp de senaste 3 åren, kanske 3-4 åren. Och dessutom har jag lanserat ett betalt nyhetsbrev för ett drygt år sedan. Jag har fått väldigt bra respons på det, jag har fått väldigt många prenumeranter. Så jag tänkte ta nästa steg i det här projektet genom att skaka av mig bloggstämpeln helt enkelt. Byta namn, byta design, lägga mer tid på sidan för att göra en renodlad svensk nyhetstjänst om Kina som heter Kina Media. Och den blev klar i helgen, sidan lanserades i helgen, kinamedia.se. Så där kan man gå in och titta om man är mer intresserad av Kina.
Och nyhetsbrevet, byter du namn också då, eller?
Ja, det hette tidigare In Beijing Nyhetsbrev, nu heter Kina Media Nyhetsbrev. Och det kan man få genom att man prenumererar på Kina Media Premium. Och det är enkelt att hitta då inne på min hemsida där det finns en meny där det finns en avdelning som heter Kina Media Premium.
Ja, men då vill jag säga stort tack till dig, Jojo Olsson, för det här alltid lika spännande samtal om Asien och om Kina. Så tack så mycket.
Tack så mycket, alltid trevligt att vara med.
Det var avsnitt 1298 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge ett konservativt perspektiv på internationell politik. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.
Thank you.